Live från Stockholm, Sverige. Du lyssnar på Freak Show. Ikväll Jakob Ökvist anklagas för plagiat.
Kul att du lyssnar på god ton, Jakob Ökvist. Hojta till om du behöver mer hjälp med manus till Freak Show.
Det var en god ton för podcast.
Det är då en podcast med riksdagsledamoten Hanif Bali.
Daniel Hallberg läser DN.
Om det blir 2 grader varmare så är det knappast en undergång. Om det blir 2 grader kallare så riskerar vi istid och undergång. Det är bara att köra så det ryker.
Och skakande dokumentär om när Adam Lundgren kanske skaffar Instagram.
Det känns konstigt bara, för jag hade inte räknat med att komma hit och komma här för att gå härifrån med ett Instagram-konto.
Det är av samma anledning som man inte testar heroin. Det verkar skitnice. Men jag är också rädd för att jag ska gilla det lite för mycket.
Då var det fredag igen. Jag heter Messiah Hallberg och lyssnar på Freak Show, Sveriges snabbast växande nöjespodcast. Det finns ju ett helt gäng nöjespodcast där ute, men den som är snabbast växande i många år nu, det är den här.
Hur länge kan man växa?
Ja, det är oklart.
Ja. Ja.
Du heter Jakob Ökvist.
Så är det, och du heter Messiah Hallberg.
Ja, kul. Och idag har vi ju en gäst som de senaste åren har försökt alltså profitera på det erkända namnet Hallberg.
Ja.
Han har sagt, jag kommer, det är Hallberg. Och så dyker han upp. Men så är det inte jag, då är det Daniel Hallberg.
Ja.
Otroligt.
Ja, du har krattat manegen bra.
Verkligen.
De ringer på TV4 och frågar om jag dyker upp på inspelning och jag bara kör.
Ja, men
det är toppen, så tack för allt förarbete du har gjort. För nu är jag bara glider fram nu.
Jag märker det. Nej, men det är kul. Du är ju en av få människor. Kallar du dig själv komiker?
Nej, det skulle nog sitta lite långt inne. Men jag jobbar ju lite grann med... Jag gör ju sketcher liksom.
Ja, du är en av få människor som ändå på något sätt breakade via sociala medier i humoristiska sammanhang som jag faktiskt respekterar.
Wow!
Ja.
Menar du det? Är det för att micken är på?
Nej.
Vägra tro att det kan komma en liten god
för att de var ju väldigt begåvade. Nu ska vi prata om det, inte om mig. Men många tror ju att jag... ibland får jag såna här sura mejl från folk som säger... Jag brukar ganska mycket slentrian.
Det finns
dissa.
Bra saker på nätet.
Ja, men det finns, jag brukar slentrian dissa då kanske folk som försöker göra humor på internet och breaka med det. Men det är inte att jag hatar mediet, inte som att jag sitter och spelar stenkakor hemma. Det är för att många som tas fram och klickas på är ju skit. Jag har ju inte haft Billy eller Leif här.
Där kom det några sådana här slentriandissar direkt efter.
Det är verkligen inte.
Nej.
Jag vet inte om det är deras riktiga namn, men ni förstår mig. Du var ju väldigt rolig.
Vad kul, det tar jag till mig, tack. Jag har liksom så himla stor respekt för stand-up-människor. För att jag vet att det finns en hierarki.
Yeah.
Jag vet att internet är fult och stå på Norra Brunn är fint.
Yeah.
Därför blev jag glad att komma hit. Men också, jag märker ibland att jag liksom, det är som att de är de coola i klassen som jag är rädd för att närma mig.
Är det verkligen så?
Ja, jag minns första gången jag träffade en annan Hallberg, Nisse Hallberg.
Han får akta sig för. Ja.
Men då kom han fram till mig och var så här superglad, superhög energi och bara, nej men Hallberg, fan vad kul, bara, hur mår du? Vad kul att träffa dig, sådär. Alltså bara supertrevlig.
Ja.
Och jag var helt säker på att han gjorde närma mig.
Jag vet, det där är ju...
Att han bara, nej det här är att han tycker att jag är. Och det säger så mycket om min egen liksom,
faktiskt.
Ja, en otroligt dålig självkänsla när man liksom tror att folk...
Men jag tror, är det inte så att när folk som står på stand-up-klubbar, de är så här, man har den bilden att okej, det är 200 personer i publiken, men hade bara det här lagts ut på nätet så hade folk förstått vilket jävla geni jag är. Men jag gör inte det, jag kör bara för de här 200. Det räcker för mig. Så de där som tramsar på Instagram och YouTube, ja. Men här, det här är på riktigt.
Sen ska man vara tydlig med att det finns ju extremt mycket. Alltså jag är ju lika fördömande i när jag recenserar många av mina stå-upp-kollegor. Jag tycker det är ju de allra flesta är skitar också, så det är inte, ja, men det är inte, nej men jag menar bara det
är, du är
inte,
konsekvent.
Jag är ganska konsekvent, ja, överlag.
Det är dömande.
Och sen förstår jag att det är min personliga åsikt, så att det är ingen som behöver lyssna på mig. Men jag ville bara att du skulle veta när du kom hit att jag har inte bjudit in dig ironiskt. Utan att jag tycker att det är väldigt... Och du lägger också ner enormt mycket tid. Om jag gör någon Instagram-sketch någon gång, så sitter jag bara och tar en tagning. Du lägger ju ner flera dagar, månader, ibland år har jag sett.
Ja, rekordet är nog ett år på en sketch idé. Ja, precis.
Det är hängivenhet. Det är en slags Instagram-humorns knausgård.
Alltså, wow, vilken liknelse.
Men det går varje
dag. Jag känner nu att jag måste flika in nästan att bara för att det inte ska bli för högtravande, att man nästan vill tänka tvärtom på ett sätt. Att varken stand-up eller Instagram-sketcher egentligen
betyder någonting
särskilt.
Säg inte det till Messiah.
Okej, okay, då är det stämningen. Men att man tramsar. Mm. Sen är det kul att ta trams på allvar för sig själv. Mm. Så det är kul att ha en idé som
det blir oftast
tar...
bättre också.
Det blir bättre, ja. Så det är kul att ha en idé som tar ett år bara för att det är dumt. Mm. Men det är ju inte för att det är... för att det är ett knausgårdskonst man håller på med. Mm.
Kul att du kom, Daniel Hallberg.
Tack för idag, trevlig helg. Hej.
Nästa. Precis. Jag ska läsa högt här i min DN-recension från i veckan. Nej, men det var ju intressant just. Du var ju såg min show förra helgen på Cirkus i Stockholm.
Ja.
Och Niklas Wahlöf då, som recenserar i DN, han tar ju verkligen stand-up-konsten på allvar. Men jag tycker det är såklart att det är trams mycket med humor. Men jag tror ändå man måste ta det på allvar, för annars blir det liksom... annars får man inte ut någonting av det. Så är det för mig i alla fall. För mig är det så här, det var ju någon som skrev till mig efter att han varit sett någon cirkusshow, och så skrev han så här: fasen vilket garv, och jag blockerar den även direkt. Nej, men för mig är det inte, alltså du vet, man lägger, för mig är det så här, som den här senaste gången jag gjorde, då lägger jag liksom 85 minuter av mitt liv, alltså mitt blödande liv, ja, på scen.
Mm. Jo, men du får ju ändå bara någon full kvinna som kommer fram efteråt och säger: vad fan får du allt ifrån?
Jag vet, det är 95% av det. Ja. Men det finns 5% ändå som skriver liksom utförliga mejl som är så här: du vet, det här har jag gått igenom. Och det är väl de man gör det för, tror jag. Jag tror att om man tar det på allvar så kan man i alla fall fånga en del av dem.
Kommer dina recensenter, Daniel, i kommentarsfältet? Är det där liksom du har dina... du får din kritik och konstruktiva kritik?
Ja, speciellt i DI, så här direktmeddelanden.
Skicka folk?
Ja.
Oj då.
Men jag har inte läst dem på ett år. Jag har inte...
Varför inte det?
Nej, för jag förstår inte vad jag ska få ut av det. Nej. Nej, jag öppnar inte. Alltså, jag kollar inte kommentarer och jag kollar inte...
Men varför?
Det är fan är sunt alltså.
Jag vet inte vad jag ska få ut av det.
Nej, oavsett vad som sägs.
Nej, det är klart man blir glad om någon säger något fint. Men det är inte värt det. Det är bättre att bara undvika allt.
Ghosta,
inte googla sig själv. Inte om jag skulle dyka upp i någon artikel eller text eller vad som helst, så bara undvik. Till och med den här podden så såg jag att beskrivningen för typ 3 avsnitt sen var: Messiah har kollat på Loke Hallberg. Och då var jag så här: okej, då ska jag inte lyssna på det avsnittet.
Nej, det kan jag förstå. Det hade jag gjort. Vi pratade mest om den här lustiga bilden där du skjuter med vattenpistol.
Okej. Det är precis som man inte vill höra.
Nej, men det var... då förstår jag att jag inte skulle lyssna på det avsnittet.
Nej, det var ingen kritik. Det var mer att det var en lust. Det var som att du var så extremt busig.
Ja,
att du kunde inte
riktigt
hålla...
knaspelle.
Ja.
Mm.
Ja.
Att han inte kan låta bli att ta med sig
vattenpistolen
in i till jobbet. Ja.
Ja. Det tyckte jag var kul. Och sen så...
jätteknäppt.
Ja, det var kul. Och sen så kan jag påpeka också att det var ju kul just den här liknelsen med efternamnen. Alltså Hallberg. Att det har ju länge varit även min dröm att ha en talkshow på SVT, men att det blev du istället. Och jag sa att jag kommer inte ihåg exakt vad jag sa, men jag sa att jag var hyllande. Att
jag var oerhört hyllande. Du ska lyssna på det. Du dryper av kärlek.
Jag sa att det var kul att någon annan med samma efternamn ändå är där och stjäl glansen. Eller vad ska jag kommer inte ihåg exakt.
Ja.
Du var ju även med i en långfilm med, det var inte Knausgård, det var en annan hylla. Ruben Östlund, ja. Var du type, för då var väl du i reklamvärlden när du fick rollen som dryg Stockholms reklamkille?
Ja, precis. Ja. Exakt. Så jag var där som amatörskådis för att jag skulle kunna... jag visste det töntiga reklamspråket.
När man pitchar en...
ja, man har töntiga pitchmöten och man slänger sig med ord som... jag vet inte. Sticka ut i bruset eller något. Jag vet inte. Att det finns så fånigt lingo i den där världen. Som
ja,
Ruben tyckte var kul. Och det är ju kul och töntigt.
Det var jävligt kul.
Jobbar du i reklam fortfarande? Alltså är det ditt jobb?
Nej. Nu är jag så kallad frilansare inom situationstecken. Det är värsta drömmen, för att jag har inga uppdrag just nu. Och jag har inte haft det på, jag vet inte, 1 eller 2 månader. Och det är min romantiska bild av att vara så kallad frilansare. Ja, att man strosar runt.
Uh-huh.
Man går ut i
parken. Och telefonen ringer aldrig?
Nej, ganska sällan. Och det blir mycket tv-spel.
Ja.
Och det blir mycket poddar.
Ja, just det.
Supertrevligt. Och det, man blir nästan jetlaggad fast man är i Sverige, för att jag vänder på dygnet så himla fort.
Uh-huh.
Häromdagen gick upp klockan 4 på eftermiddagen.
Ja, det är ganska länge.
Det är en härlig frilans-tillvaro.
Ja, det är verkligen frilans.
Ja, eller hur?
Så att, aha, vad har den här dagen att erbjuda?
Ja, inget tydligen.
Nej, verkligen inget.
Perfekt. Det var det jag hoppades.
Nu ska du ju snart göra ett jobb. Du ska in i den här buren, va? Glasburen.
In i Musikhjälpen.
Musikhjälpen, ja. Och i år, ska jag kolla här vad årets tema är. Sex är inte ett vapen.
Ja.
Hur förhåller man sig till om man inte har... alltså, säg att du skulle tycka att sex är ett vapen. Sex kan vara ett vapen. Kan du,
ska du personligen stå för hela Musikhjälpens?
För att skapa lite intressant dynamik i studion. Var den som tar den positionen.
För man måste ju bottna i det, antar jag.
Ja, precis. Den alltså... är ju ganska lätt att bottna i.
Ja, verkligen.
I och med att det handlar om våldtäkt och sådär.
Ja, nej, men givetvis. Det är ju få som är för det.
Det handlar om att det är, liksom, våldtäktsstatistiken går upp dramatiskt i länder där det är krig, eller har varit krig. Mm. Så det, och det ska man jobba, finns det jättemånga sätt att jobba mot.
Mm. Jag skulle absolut kunna tänka mig, jag har aldrig fått frågan så ska jag säga först, men jag skulle absolut kunna tänka mig att göra någonting sånt här. Men ska man då, är man filmad då konstant i 60?
Ja, det är som ett Big Brother.
För det där känner jag att, visst, jag skulle gärna hjälpa folk med till exempel rent vatten och så vidare. Men om jag skulle då samtidigt stå i TV till exempel och inte få kamma mig,
då blir det helt plötsligt plus och minus. Ja. Vad är viktigast?
Ja, den här
min vattenkammade frisyr. Eller att hjälpa kvinnor i nöd.
Ja, men jag skulle gärna hjälpa kvinnor i nöd, men måste de filma mig konstant? Alltså, får ni inga breaks?
Det här kanske är min första spaning. Ja. Att jag tycker att det är ett orent format, Musikhjälpen. För att man får nämligen, jag tror man får sova 7 timmar per natt.
Mm.
Varför
det är
då?
Okej.
Varför inte 8?
Det är exakt 7.
Jag tror att det är det.
Är det för att det ska vara lite lidande, att ni ska känna också lite hur det känns?
Ja, för vem?
Alltså för de som lider till exempel. När det var,
folk ute i världen som lider.
Ja, fast nu var ju temat sex inte ett vapen. Nej. Så det är inte någon tydlig koppling mellan 7 timmars sömn och det. Det som kommer hända är att jag kommer... För det är det första ska jag säga. Och det andra som jag stöver mycket mer på än de 7 timmarna. Det andra är att man inte får mat. Utan vi får äta liksom soppa och smoothies i en vecka.
Då blir man ju lite knäpp i huvudet.
Då blir man ju helt... Alltså jag äter som en tonåring.
Ja,
jämt. Så jag blir hungrig av att tänka på det
här. Och det, ingen
är
mat,
inte alltså. Det är lite orent bara? Som ett,
alltså, att du ska sitta hungrig där.
Varför ska jag sitta hungrig och trött?
Ja.
Men är det inte kopplingen att det ska vara lite lidande?
Jo, alltså om jag skulle gissa, jag har frågat dem som producerar, men jag har inte fått någon tydlig förklaring, men jag skulle gissa att det har att göra med att när formatet kom första gången så fanns det ett tema som hade med liksom den typen av lidande att göra på något sätt. Människor som svältkatastrofer och så.
Ah, okay.
Då är man ju med på kopplingen. Sen har det hängt med.
Ska du inte vara glad att de ändå har kvar lidandet baserat på svältkatastrofer snarare än lidandet efter ett övergrepp? För det skulle bli jäkla problematiskt, tror jag.
Det skulle bli konstigt TV.
Att man bara, vilka är de här killarna? Du kommer fatta.
Men jag tänker, om man tar den här We Are The World-videon. Det var ju inte så att Michael Jackson ringde till Bruce Springsteen och Tina Turner och sa 2 weeks before we go in the studio, no eating.
Nej.
Så att man ska komma liksom svältande till inspelningen av We Are The World. Det gjorde ju ingen.
Nej. Utom kanske Bob Dylan som stod och såg så himla sur ut.
Han kanske
hade fått fel. Han har fått fel memo.
Det är så det blir. We Are The World.
Ja, men det hade inte blivit en bättre låt.
Nej, det hade det inte.
För att man hörde att det knorrade i liksom
Springsteens kista.
Nej, faktiskt inte någonstans alls bättre.
Men jag tänker också, man måste ju också, har du problem med att folk dyker upp från ingenstans? Alltså folk som du kanske inte känner. Wow. Alltså att om jag nu, eller
wow, att jag, nej, men, skrämmer honom.
Nej, inte att jag dyker, men alltså att om jag går in i, om jag, nu är jag karaktär som någon då, så här, wow.
Ja, förlåt, är vi i Musikhjälpen studion just nu?
Ja,
jag är där.
Daniel är skithungrig.
Ja, alltså
hej Messiah.
Ja. Alltså sådär, skulle du tycka att det var skönt liksom, att jag gjorde så.
Det skulle kanske vara en energikick i och för sig.
Men vet du, var du en gäst där?
Ja, precis. Jag vet inte vem jag var, men
wow. Du har så himla låg energi i ditt wow också.
Ja, jag vet.
Vad ska du auktionera ut? En rap?
Nej.
För folk ska ju buda på dig.
Biljetter till Pernilla Wahlgrens nya show, Hybris.
Som du är då producent för?
Nej, jag har ingen koppling till det. Det är som är lite konstigt. Men jag tänker att den är väldigt populär. Hon har ju sålt alltså, 100 000-tals biljetter under showen.
Fan, om du sitter bara och tänker på mat då.
Ja.
Så vad är han säger om den här showen?
Ja. Exakt, det är som i Tom och Jerry, att jag ser bara en stek.
Messiah blir en grillad kyckling.
Han blir bara en kyckling.
Nej, men det ska jag tycka var jobbigt också, att folk pressar sig på. Alltså, kan man, har du någon...
Men pressa sig på, de är väl inbjudna?
Jag vet, men har man ingen vetorätt? Kan du till exempel säga att Billy eller Leif, eller båda står där, kan du då sätta upp handen och säga...
Till Leif och Bill.
Nej, men så kan du
jag såg Billy Butt igår, om han kommer till exempel.
Ja. Men det är inte samma Billy.
Nej, det här är en
Billy.
Annan Billy.
Det är inte Leif och Billy Butt som är det här populära programmet. Va? På YouTube.
Som SVT Play köpte
in. Nej. Det är en annan serie. Ja, men kan du, jag säger inte att det är just de två, men kan du sätta stopp, kan du säga, sätta upp handen och säga, inte i min studio. Gärna hjälpa till mot sex övergrepp, men
hålla för dörren när Leif och Billy ska ta sig in.
Ja. exempelvis. Det här var bara två namn jag tog. Jag menar, jag...
Du tog något i luften bara.
Ja.
Sen råkade de ha en tv-serie.
Yep.
Men det var bara... Det, var det kunde ha varit Erik och Peter.
Kunde ha varit Erik och
Mackan.
Mackan kunde det ha varit.
Ja, det kunde ha varit. Eller, nej, jag tror inte att jag får stoppa gäster. Nej. Nej. För,
sen har du också det. Att det står folk dygnet runt och stirrar in på er. Det är lite som ett akvarium. Har du upptäckt
ja,
det?
Ja, exakt.
Så man, det här om man är lite så torgskräck.
Ja, jag har ju det lite grann.
Ja, då ska ja, du inte
sitta på fel ställe.
Ja, jag vet. Ja, okej. Okay. Där lämnar vi projektet Daniel Hallberg för den här gången.
Ja.
Hoppas du känner dig bekväm med det.
Ja, och att jag får klippas in i övriga programmet.
Ja, definitivt. Definitivt. Jakob, vad tänkte du prata om?
Jo, jag tänkte prata om det näst farligaste i den här nöjesbranschen som vi lite befinner oss i.
Mm-hmm.
Det näst farligaste, det är att hamna högt, högt upp på en pedestal.
Ja, tänker du nämna vad som är det farligaste också?
Ja,
det, kommer
det här är så lite som en sån cliffhanger.
Ja, för
det kommer det absolut farligaste man kan göra.
Ja, nu är man ju nyfiken.
Ja, nu är man nyfiken. Ja. Men du vet, hamna på pedestal, lite som ni två.
Mm-hmm.
Lite hyllade, ja. Lite omtyckta. Jag har tagit en annan väg.
Ja.
Den eviga underdoggen.
Ja, mycket bättre. Smart. Jag är liksom, ni fattar inte hur jävla smart jag är här. Som inte hyllas i DN och får liksom egen show på SVT. Så jävla farligt, va? Näst farligaste man kan hamna i den här branschen.
Ja,
jo, men för, tänk er då, om man sitter uppe på den här pedestalen och hyllas och folk tycker om en och det skrivs långa artiklar i DN om hur jävla genial man är. Vad är nästa steg om du sitter på en pedestal? Vad kan du ta vägen därifrån?
Nej, det är en talkshow på SVT, men det lär väl aldrig hända.
Ja, men efter den då?
Ja, då vet du fan. Då är det Musikhjälpen kanske.
Ja, men sen efter det...
Ja, då måste man börja...
Skaffa Instagram.
Ja, men... sen är det bara raka vägen ner, va?
Sen är det ner,
ja. Ja, och det här är ju ett narrativ som nöjesbranschen har. Att man liksom gillar att bygga någon ett tag... Alltså det är kul att hylla och skriva spaltmetrar och liksom hylla. Men sen är det nästan ännu härligare, tror jag, de här nöjesjournalisterna tycker, när mattan dras undan.
Ja.
Jag tänker på Isabella Löwengrip till exempel.
Just det.
Hyllade stort.
Ja, det känns som ganska nyligen som hon var väldigt uppburen.
Ja, ingen skrev någonting kritiskt. Allt var bra.
Hon gästade ju dig och Christian då när ni hade er live-show. Innan ni gjorde SVT-programmet så gjorde ni en liveshow
på teater,
och då var Löwengrip gäst, och jag var också där den kvällen som någon slags andra gäst, och Löwengrip var ju...
Jag tror du kom hit i Freakshow och berättade, du kokade lite över just bilden av att du var inte prime guest.
Nej.
Och du hade också färre folk i ditt posse som kom backstage.
Hade ingen i mitt posse.
Ingen, inte ens en livvakt följde dig.
Nej.
Ingen kock.
Nej.
Och hon hade ju då i kontrast typ 15 människor.
Ja, verkligen.
Politiskt.
Ja.
Hon hade ju rekord i säkerhet och liksom posse.
Och Christian började intervjun, eller introduktionen var att han berättade hur mycket hon tjänade varje år. Och sen så kom jag på, det var inte ett ord om hur mycket jag tjänade. Så att det var ju jag hade ett underläge redan från...
De hade gått in på Ratsit och kollat det och sa, nej, det där är inget
särskilt innehåll.
Nej, men det är farligt. Han är pedestal. Och det är också anledningen, tror jag, att många tv-programledare blir lite douchebags.
Mm.
Det är att när du sitter på den här pedestalen, det blir liksom lite...
Tänker du nu på att jag har solglasögon och att jag röker under den här intervjun?
Det tycker jag bara härligt.
Ja.
Jag tycker det är en fräschör. Ja. Men jag tänker många...
Jag gjorde det innan SVT också.
Du har alltid gjort
det. Alltid varit sån här.
Särskilt innan.
Ja.
Nej, men jag tänker på tv-programledare.
Jag
skulle kunna säga att TV4-programledare har ju en tendens att vara lite rövhål. Och det är ju inte deras fel, såklart.
Nej.
Utan det är ju alla runt omkring som springer och liksom stryker med. Det är som att curla ett barn. Men man tror man gör något gott. Men det är liksom inte särskilt snällt i grund och botten.
Nej, man kan ge folk en skev verklighetsuppfattning, såklart. Man ger ju folk en skev bild av vad det innebär att vara medmänniska.
Ja.
Ja,
men det sitter tv-chefer och säger, nu har vi den här programledaren. Kan alla bara se till att han har det jävligt bra där i studion? Och till slut så slår det över, för ingen människa kan ha det så liksom. Man kan inte ha massa ja-sägare runt omkring sig, bara. Så är det ju.
Ja.
Det är det näst farligaste man kan hamna i, alltså pedestalläge. Det farligaste läget, det är om du dels är på pedestal, men sen upptäcks vara ett plagiat. Du är liksom inte ens genuin.
Just det.
Du har bara snott till höger och vänster från andra. Då är ju din gloria ännu mer på sned. Förstår du?
Ja.
Har du en exempel här? Du får inte säga mig.
Tur att du frågar. Nej, men det skulle ju till exempel då kunna nämnas personer som Linnea Claesson till exempel.
Just det.
Har ju nu hyllats länge. liksom framställd som en förebild. Och så nu har då en podd kommit fram och sagt att vänta lite, så många dickpics får du nog inte som du påstår i din assholes online och så vidare och så vidare. Så nu har hela mediedrevet vänt. Och så liksom alla som hyllade henne förutsättning eller förut, vad säger man?
Förbehållslöst.
Bra skulle man kunna säga. Ja, om man går journalistskola så slänger man sig med så fina ord.
Ja.
Och nu är alla så här, jaha, nej, det där såg jag för länge sedan, att det här var ju bara ett luftslott. Ja. Det går så jävla snabbt.
Oscar Properties är till exempel där.
Till exempel. Mm. Ja. Jag har här ett exempel på ett annat plagiat som gick fullständigt liksom, som jag nu själv är livrädd för. Har ni hört den här låten?
Ja.
Skulle kunna missuppfattas för den här låten, va?
Det här är ju då den våldtäktslåten. Den här andra. Blurred Lines.
Blurred Lines, ja. Pharrell Williams.
Ja, Pharrell gick ut för någon månad sedan och sa att han förstod inte riktigt vad han sjöng om. Efter Me Too så hade han förändrat synen på det här med Blurred Lines. Den handlar väl om just det här att ett nej inte alltid ett nej.
Vad går linjen?
Vad går egentligen de här lite vaga gränserna?
Det fick jag ju då kanske lite skit för. Men framförallt så fick han ju betala 7,3 miljoner dollar för att det var ett plagiat från en Marvin Gaye-låt.
Jaha.
Som vi hörde tidigast. Den första.
Jaha. Fan, jag måste säga att jag inte tyckte att det var så likt.
Inte jag heller.
Nej, men jag kanske är väldigt omusikalisk.
Ja, men det är, han sa själv att han försökte skapa liksom den här, för att Marvin Gaye släppte sin låt på 70-talet. Han ville skapa den eran när han gjorde Blurred Lines.
Okay. Alltså, jag tog han bara låten rakt. Ni fattar inte, jag ville skapa en Beatles vibe.
Ja, men till exempel Yesterday, för att det var det första jag kom på.
Ja, men det har ju funnits massa såna olika är det plagiat eller inte. Stairway to Heaven var uppe i rättegång och så vidare. Den blev ju friad. Det är svårt att säga, har du hört det du kopierar själv innan, eller har du bara råkat göra samma geniala ackordföljd liksom? Ja. Ja, men för det där är farligt. Ja. 7,3 miljoner dollar, och nu känner jag liksom shit, är det där man kan hamna i rättegång? För nu har jag
blivit
anklagad för plagiat.
Nej.
Mm-hmm. Jag ska göra en scenföreställning om ditt äktenskap.
Visste du det? Ökvist och Hallberg, ny talkshow på SVT. Nej. Jag fick ett tweet skickat till mig från en annan podcastkreatör som skrev så här: kul att du lyssnar på god ton, Jakob Ökvist. Hojta till om du behöver mer hjälp med manus till Freakshow. Smiley.
Mm. Passive aggressive.
Ja, det får man ju ändå säga. Det fanns ju underliggande. Vad är god ton för podcast?
Det är då en podcast med Per Lindgren och riksdagsledamoten Hanif Bali.
Okej, okay, och vad hade du snott enligt dem?
Ja. Jag har nu, han har då lagt upp på Twitter deras version av skämtet och vårat version av samma skämt. Jag tycker inte att det finns några som helst likheter. Jag tycker att det är som blurred line.
Jag förstår, jag blir väldigt nervös nu. Är det här någonting, kommer det här slå tillbaka på mig? Alltså, kommer jag behöva ta avstånd från dig, eller har jag dragits med? Har jag också stulit någonting från Hanif Bali?
Vi får väl se när du har hört vad det är de tycker vi har stulit.
För jag och Hanif har redan varit i Twitter Beefs. Nej, han låtsas att han inte visste vem jag var. Han sa att han är väl någon slags YouTube-komiker. Och det är det värsta Hanif Bali någonsin har skrivit på Twitter. Att han inte fick sparken från Moderaterna.
Han har sagt andra saker på Twitter.
Ja, jag vet, men det skiter jag. Skäggbarn och allt sånt där, det skiter jag i. YouTube-komiker, där gick min gräns, kan jag säga. Mm. Det är aldrig en röst på Moderaterna igen. Trots att Moderaterna 2 gånger försökt boka mig till sina valrörelser. 2 gånger, 2010 och nu senast 2018. Så låtsas han som inte, att han inte vet vem jag är.
Var det han själv som mejlade? Kan du komma och köra lite?
Nej, det var inte han. Han borde väl ha koll. Skitsamma, vad har vi stulit nu då?
Här.
Men det här ungdomsgänget känns liksom, det känns mer som ett gäng i en brevfilm i programmet Bullen. Gänget i filmen har inte skrivit brevet.
Och inte Malmö stad.
Varför stänger de här ungdomsgängen burkar?
Ja, men det är så här tuffa. Det känns mer som en så här Bullen brevfilm.
Ja.
Det känns mer som att Stefan Löfven borde tilltala de människorna.
Va?
Det här är snarlikt. Snarlikt?
Ja.
Ja.
Det skulle kunna...
Absolut.
Och din spaning var ju om den här Staffantorps-filmen.
Jag pratade
och den pratade de också om.
Ja, jag pratade om Löfvens agenda-intervju och även Staffantorps-grejen. Okej,
okay, och att båda kändes som en Bullen-brevfilm.
Ja, det exakt. Som var den här, det här ungdomsgänget, det var ju liksom... såg ut som halvbetalda statist.nu-snubbar som stod liksom. Det visade sig att det var någon politiker från Staffanstorp som hade klätt ut sig. Mm. Han var i 50-årsåldern.
Mm. Ja.
Och skulle vara så här, ungdomsvärsting i Malmö.
Just det, i den här reklamfilmen.
Ja, exakt.
Just det.
Och lite brev, bullen brev. Mm. Nu snor jag skämtet igen. Mm. Om jag
men,
då snor det.
Om jag får vara domare då, som inte hade hört de här två. Att det bara, det är ju liksom, med all respekt, knappt ett skämt. Att det är ju mer en sägning. Att så här, det här känns som en, det är mer en att ni har gjort samma observation.
Mm.
Att det här känns som en bullenbrevfilm.
Mm.
Ja, visst gör det det. Det kan fler se och
det
tänka.
Det har ju man ju sagt om andra filmprojekt. Det är ju liksom ett go-to.
Ja. Så att,
men jag känner mig som Pharrell Williams som här nu. Nu det här, Per Lindgren är ju Marvin Gaye, va? Han har ju gjort det här original, den här geniala liksom låten 74.
Ja.
Som hyll, och så bara kommer jag in och bara rippa det.
Fast du väntade då inte 30 år, utan du gick in bara en dag senare och stal mästerverket.
Ja, exakt.
Ja. Till ditt försvar ska vi säga att det här var ju då min spaning. Du hade ju inget förberett manus, så att i så fall, om det var en stöld, så var det ju högst
omedveten. Upp. Men det skulle ju också kunna hända på en stand-up-scen att det händer något i publiken och så säger du en replik och så kommer då Ös och hör av sig och säger, du, det där när du gjorde tillbaka kaka på hon tanten i publiken, det gjorde jag i Vänners Borg 2003.
Ja,
ja, lite så. Mm. Lite så.
Det var ett lågt hängande frukt, kallas det väl också, när man när lite vem som helst kan så att säga komma på spaningen i sig. Men okej, hur ska ni lösa det här då?
Jag kan bara till mitt försvar säga, när han säger om du vill ha hjälp med manuset, och där kan ju du backa mig. Mm. Jag har ju aldrig någonsin haft ett manus.
Nej, det ska gudarna veta. Jag har aldrig sett en lapp med något förberett.
Jo, men jag har haft lite såna här...
Ja, lite bilder och sånt där.
Ja, här
tar
tror jag.
Upp Buster i serietidningen här. Jag vet inte vad du...
Astrid Lindgren, vem spelade Emils pappa, Allan Edwall? Vem spelade Ronjas pappa, Börje Ahlst? Ja, det är typ såna här...
Nej, jag vet inte.
Det är bara fakta.
Ja, det är inget roligt, det är inget skämt.
Nej, det är inte.
Så jag har ju aldrig förberett en, liksom, ett manuskort.
Nej. Nej.
Så att på det sättet har jag ju inte rippat hans skämt.
Nej.
Hans Stairway to Heaven.
Nej, jag förstår. Intressant, och man tänker om, är han en poddlyssnare eller är det någon som har gett honom tipset om sig, pst, det där briljanta ni kom på i podden. Det är freakshow stalder.
Kanske någon i riksdagshuset, någon centerpartist. Hanif, har du hört?
Nu. Varför röst?
Ja, men jag tänker att centerpartisten också har... Att han hänger med, att de lite
vilka
dras då? Till varandra.
Vilka tänker du?
Ja, men alltså,
fortsätt berätta.
Politiker inom före detta alliansen.
Jaha.
Jag vet inte.
Nej, jag,
nej, jag ska inte gräva
nej,
där jag står.
Nej,
men
nej,
alltså,
nej. Ja, jag förstår.
Det här var manuskrivet.
Ja, ja, ja. Okej, okay, ja, tur att du skriver manus innan, annars kunde man kunna...
Kan jag hamna var som helst?
Ja.
Freakshow är denna vecka sponsrat av Läkarmissionen och deras kampanj för att sätta stopp för spridningen av ebola.
Mm. När jag hörde om ebola så tänkte jag faktiskt på riktigt att, vänta lite, är inte den sjukdomen utrotad?
Det var ju väldigt omskrivet, alltså säg 90-tal.
Ja.
Och sen så har man i alla fall här i väst inte hört jättemycket om det. Men tydligen så är det ju då fortfarande en sjukdom som drabbar vissa länder extremt hårt.
Mm. Och just nu pågår ett stort, stort utbrott av ebola i östra Kongo. Varje vecka upptäcker man nya fall och tyvärr kommer även rapporter från nya platser i Kongo som drabbas av den här oerhört smittsamma sjukdomen.
Läkarmissionen är där på plats och driver ett projekt för att sätta stopp för spridningen. Hur kan ni då hjälpa till? Ni swishar 120 kronor eller valfri summa till 90 00 217. 90 00 217, märk swishen med ebola. Tack Läkarmissionen, och nu hjälps vi alla åt att försöka stoppa viruset. Dagens Nyheter, jäkla härligt. De får gärna sponsra oss om de hör det här.
Vi sitter ju i samma hus.
Ja, det är konstigt att de aldrig har försökt.
Faktiskt.
Ja. Har du varit inne någon gång på DN.se?
Ja, jag visste det.
Ja.
Jag prenumererar digitalt.
Ja.
Jag har tänkt på att kommentarsfältet på DN.se, att när första gången jag såg det så tänkte jag, det här är inte självklart. Att vem som helst ska kunna komma med en liten journalistisk analys av artikeln.
Nej.
Jag trodde att jag prenumererade på den här tidningen för att jag ville få kvalitetsjournalistik.
Yeah.
Tydligen ska jag också få veta vad gemene man tycker som orkar skriva på DN.se. Den tråkiga inställningen hade jag först.
Aha. Men har den skiftat?
Den har skiftat fullständigt. Min nya grej, nu när jag läser tidningen, så läser jag bara rubrik, ingress, kommentar.
Du skiter i hela...
Jag skiter i, det spelar ingen roll, det är långa artiklar och det är mycket information. Jag bara kör direkt på
vad Roffe tycker.
Ja, och då får man en, liksom, en glasklar bild av vad det här handlar om. Jag kan läsa upp några exempel här.
Ja. Det är ju en sorglig devalvering av journalistiken, kan man tycka. Alltså jag menar inte att du gör något fel. Men jag menar bara att om man som journalist skriver en artikel, så tror jag inte att just rubrik, ingress, kommentarsfält i den ordningen de tänker avsändaren hoppas på.
Nej, men nu kanske. Har de ju... Precis, kanske inte. Eller så, jag vet inte.
Jag tror både Aftonbladet och Expressen har väl tagit bort sina kommentarsfält. De hade det också, men det gick inte att ha. Det spårade ju fullständigt.
Mm. Var det så?
Ja, det blev familjeliv all over. Liksom.
Ja, jag kan tänka mig att de lägger ganska mycket tid på att moderera de här trådarna.
Skulle kunna vara
trådarna.
Ett heltidsjobb.
Ja. Okej, rubrik. Nour el-Rafai. När man är i ett riktigt stort mörker så hjälper ingenting. 1 miljon svenskar äter antidepressiva. I SVTs nya tv-serie Landet Lyckopiller möter Nour el-Rafai svenskar som precis som hon är väldigt hjälpta av medicinen. Mm. Skit i vad det handlar om. Vi går direkt på kommentaren.
Det där räckte för dig.
Ja, okej, jag fattar. Någonting med depression.
Ja.
Per Jonsson. Svenskarna är ett zombiefolk som låter sig manipuleras via kemiska droger och politiska slogans istället för att ta sig själva i kragen.
Mm-hmm. Det var starkt.
En analys.
Ja.
Ett zombiefolk.
Ja, och då förstår man direkt att så här, ja, Nour el-Rafai har gjort någon skitserie som jag inte behöver se. Tack så mycket, hej.
Ja, det är starkt att dra den slutsatsen bara baserat på Per Jonssons
analys.
Ja, för han har ju inte sett serien, gissar jag.
Nej, men han har ju troligtvis läst artikeln. Ja. Så slipper du.
Ja, så ja. Det lär ju handla om zombiefolk. Och politiska slogans.
Ja, någon form av Walking Dead rip-off.
Han kan ju inte bara hitta på zombiefolk och politiska slogans själv.
Nej, såklart inte.
Han måste ju förankra det i artikeln, rimligtvis.
Ja, verkligen. Ja,
vill ha till exempel.
Mm.
Ny rekordnivå för växthusgaser i atmosfären. Mm. Det här är då DNs följetong med miljösituationen.
Just det, ofta så har de har ju ofta vetenskapliga journalister som ändå skriver ganska insatta artiklar, många av dem.
Ja, de är vetenskapförankrade och när jag scrollade förbi den här artikeln så såg jag att det var mycket diagram och källhänvisningar till höger och vänster. Och
De flög förbi.
Ja. Jag gick rakt ner på den analysen av Nils Wedin i det här fallet.
Ja.
Det är analysen, ja okej, vi ska höra vad Nils säger.
Slash sammanfattning.
Ja, okej.
Mm. Skönt att få den så snabbt.
Ja, om det blir 2 grader varmare så är det knappast en undergång. Om det blir 2 grader kallare så riskerar vi istid och undergång. Det är bara att köra så det ryker.
Det är bara att köra så det ryker.
Det här är så pass bra och tydlig analys att jag behöver inte följa den här miljöföljetongen idén överhuvudtaget mer. Nej. Han har ju bara så här förklarat hur det ligger till. Inte jättemycket källhänvisningar och sånt. Han bara går rakt på.
Men du får lite en sån här känsla att om bara Nils får sin vilja igenom, 2 grader varmare, lite mer Hawaii, lite mer bananer, ananas, 2 grader kallare, istid, det är ingen intresserad av.
Nej, han menar ju att vi måste köra på ordentligt här och liksom...
Kör så det ryker.
Ja, inte bara köra på lite grann, utan tills det ryker, då är han nöjd.
Då är han nöjd, för annars är det risk för istid.
Ja, och det vill man ju, där har han ju en stark poäng, att det vill man ju inte ha.
Nej, nu vill man ju öppna ett kolkraftverk i Värtahamnen alltså.
Men, ja, för säkerhets skull.
Ja.
Jag försökte ju med lite sepsatser sen när jag pluggade på högskolan. Det var ju väldigt få där sammanfattningen var kör så det ryker.
Ja.
Det är sällan man ser den meningen i en...
Det är mycket tydligare.
Jo, det är det.
Massa jävla diagram och forskare som tycker och tänker. Kör så det ryker.
Roligt att gå upp på en sån avhandling framför sådana doktorander och bara så att, hur ska jag sammanfatta det här? Kör så det ryker.
Det är lite den här nydemokrati, drag under galoscherna. Ja, man fattar, det är liksom bara ett jävla drag.
Det är vetenskap för folket.
Ja, det är lite Donald Trump-retorik sådär. Mm. Man bara pratar som folk gör.
Vill ni ha en istid? Nej, då kör vi så det ryker.
Exakt, glasklart.
Man undrar varför journalisthögskolorna går på knäna när folk ändå läser. Alltså det finns ju en ny typ av läsare där ute som de kanske inte har fångat riktigt.
Nej, verkligen. Nej. Alltså du menar sådana som jag som bara lät kommentarer.
Freakshow är denna vecka sponsrad av Ferratum. Ferratum erbjuder kreditlån som du kan ansöka om på nätet.
Och med kreditlån menar man osäkrade lån, vilket betyder att man behöver då ingen säkerhet som exempelvis hus eller lägenhet eller bil för att få lånet. Du kan ansöka om ett belopp mellan 1 000 och 45 000 kronor och summan du blir beviljad finns på ditt Ferratum-konto som en kredit.
Och det innebär alltså att du själv väljer hur mycket du vill ta ut och betalar endast ränta på nyttjad kredit. Men när det handlar om lån så ska du förstås alltid räkna med att du ska kunna betala tillbaka lånet. Det här är en högkostnadskredit och kan du inte betala tillbaka lånet så riskerar du att få en betalningsanmärkning.
Läs mer om det på hallåkonsument.se. Ansökan tar ungefär 5-7 minuter och den gör du på ferratum.se. I och med att du jobbar då på SVT, eller i alla fall gjorde det tillsammans med Luke Hallberg, så kollade jag igenom lite, vad har då dolt sig i SVTs hösttablå förutom Luke och Hallberg?
Det har varit en, finns det annat man kan se på SVT?
Jag tror det. Det finns en trend.
Jag kollar bara på Loke Hallberg, men all right. Jag är väl någorlunda öppen här.
Ja, det tycker jag.
Det är en trend då som jag ser. Trenden kanske man kan kalla kändis undersöker saker. Känd svensk person testar om det finns någonting i en tes.
Just det.
Att det här kändiskortet fortfarande gäller.
Ja, men speciellt på SVT kan man tycka ibland att det känns lite konstigt. Här är några idéer då. I SVT nu under hösten har man kunnat se då Kalles och Brittas hälsoresa.
Okay.
Paret Kalle Zackari Wahlström och Britta Zackari undersöker den här nya programserien olika hälsosamma livsstilar, diverse metoder för att bli friskare och lyckligare.
Just det, någon form av hälsoresa.
Ja, en perfekt förälder. Skådespelaren Erik Jerka Johansson konfronterar sin föräldraångest och försöker bli en perfekt förälder med hjälp av experter, barn, familjer och barnkultur. Botaniserar han bland svårigheter som skärmtid, socker och hur man ska lyckas som pappa.
Mm. Det är bra namn ändå.
Landet Lyckopiller, det som du pratar om, Daniel. Här forskar Nora Elrefaj varför så många svenskar, varav hon själv är en, tar till antidepressiv medicin. Hon möter läkare, psykologer, vanliga människor och åker till Värmland. Jag vet inte varför. Jo, det tar man mest antidepressiv medicin i Sverige. Kan man ju förstå om man har varit där.
Och det känns som att folk som gör de här programmen verkligen gräver där de står.
Ja, verkligen.
Alltså, man har ett barn, då gör man en serie om att ha barn. Man gillar att träna, då gör man en serie om att träna och så vidare.
Ja, men det här är ju samma program. Alltså, ja, allt är samma program. Det är kändis löser problem. Kändis är
kändis
med,
funderar.
Ja, kändis är med om något livsomvälvande. Man vet ju också exakt hur de här programmen ser ut allihopa. Det är en svart ruta.
Aha, okay.
Och så hör man bara en sån här röst. Ja, jag är ju en förälder, men det är så himla svårt att göra rätt. Ibland känner jag mig otillräcklig som förälder. Jag ska försöka lösa det här. Jag vet ju hur man ska göra, ändå gör jag ibland fel. Hur kan det komma sig? Det har jag tänkt lösa.
Det är som på fikan som läser.
Hur kan jag sitta på McDonald's varje söndag?
Men ni förstår, det är mitt i inspelningen, ni förstår ju.
Ja, förlåt. Det var live.
Det har jag tänkt lösa. Och då är det så här, premiär i november. Komikern Messiah Hallberg tycker livet är så där. Han vet om att han borde vara glad. Han har ju allt. Pengar, fina barn, en karriär. Priset årets manliga komiker, visserligen förra året, men ändå, han känner att något saknas. I den här nya programserien tar han sig fram, reser från tropisk ö till tropisk ö, får en helt ny lägenhet och så ges han tillgång till en helt ny sportbil. Samtidigt som han utmanar sina förutfattade meningar genom att testa opium för att se om Messiah Hallberg kan finna lyckan. Jakten på lyckan. Premiär SVT, 1 januari 2020.
Jaha, det kommer en ny.
Nej, jag menar bara att det här skulle kunna vara ett sånt.
Alltså,
att man bara testar grejer.
Ja, jag blev sugen på att se det.
Ja, jag vet. Men det som jag har blivit mest sugen på att se av, det är ett program som jag inte tog med här nu. Det här är det bästa programmet. Det här är ett program som heter Vägra sociala medier. Det hade premiär i höstas. Det ligger på SVT. Det är en timmes dokumentär där skådespelaren Adam Lundgren, han är superskeptisk alltså till Instagram.
Ah.
Mm. Alltså han tycker...
Djävulens påfund.
Han tycker inte att det är skönt alltså.
Med det här likes-hetsen och
nej.
Selfies och
frukostar.
Nej.
Han har haft Instagram förut, men tog bort det. Det
var inte hans grej.
Mm.
Men nu känner han igen, kan det vara min grej nu igen då?
Ja, är det att han skaffar dig i programmet?
Vi kan lyssna lite bara hur de sätter upp programmet. För det börjar, alltså vi slängs in mitt i handlingen direkt.
Mm. Adam, jag känner bara spontant att det är så himla mycket ilandsproblem och allt det här.
Det kommer du inte säga när du har hört min sammanfattning. Vi kommer direkt in i brinnande helvete. Här sitter Adam Lundgren med en producent. Mitt inne i hetluften, mitt inne i det avgörande beslutet. Så här börjar serien. Så att man har liksom inget val. När man väl har sett det här, då måste man se klart.
Det känns konstigt bara, för jag hade inte räknat med att komma hit och komma, alltså, gå härifrån med ett Instagram-konto.
Men du måste ju testa ha Instagram nu, medan vi åker.
Jag vet inte.
Från nu, vi sätter igång det nu.
Nej, inte nu, aldrig i livet.
Aldrig i livet nu, alltså inte nu.
Inte på en gång.
Inte nu, ni sa kanske sen, men inte nu, inte nu.
Och så har du en vecka.
Nej.
Eller två veckor max blir det.
När jag tänker på det nu, att jag ska lägga upp en jävla bild, bara, hej, hej, nu kör vi något Instagram. Alltså jag spyr på mig själv. Mm.
Eller så kommer du gilla det.
Ja, det är det jag är rädd för. Att jag ska gilla det.
Ja.
Det är det som jag är rädd för.
Mm. Oj.
Han är ju livrädd för det här såklart. Och här känner man ju direkt att man vill se det här. Och då tänker man, finns det inte någonting som påminner om Instagram? Finns det inte något annat Adam Lundgren letar efter någon sån liknelse? Finns det inte någonting annat som mina föräldrar har varnat mig för? Som jag ska passa mig för? Som påminner om Instagram? Jo.
Jo,
jag förstår.
Det är av samma anledning som man inte testar heroin. Det verkar skitnice. Men jag är också rädd för att jag ska gilla det lite för mycket.
Just.
Men det är ju inte heroin, Adam.
Ja, men det är det vi ska ta reda på. Förmodligen är det ju det. Vi blir ju dumma i huvudet av det.
Förmodligen är Instagram exakt som heroin. Mm. Adam i valet och kvalet, men till slut så ger han med sig. Man får lyssna noggrant här. Han viskar nästan fram till slut när han ger med sig. Och det här är ju då som att se en heroinist till slut ta tillbaka sprutan in i armen. Han bara säger, okej, okay, vi kör.
Okej, okay, fuck it. Vi...
Vi kör. Och skakande tar
fram mobilen. Det är jungfrusilen.
Ja, ja. Ja. Och här börjar det. Och då är man ju, här är man ju hooked.
Ja, nu är han fast.
Nu är man ju
vem är den här människan som tvingar på honom det? Vem är hans plug?
Det är en SVT.
Det är en SVT. Det lät som en sån här KBT-terapeut. Ja. Som att de pratade om typ spindelskräck eller någonting. Ja. Jag vill inte se spindeln nu. Inte träffa spindeln nu. Att det var den typen samma. Av panik i.
Ja, en terapeut. Jo,
du, ja, eller hur? Men med en lite mer märklig agenda. Att du måste skaffa Instagram.
Min dotter hade ju, var ju flygrädd. Hon vägrade ju flyga. Jag satt ju och bilade henne ner till Spanien för några år sedan. Mm. För hon kunde, resten av familjen flög. Så hon och jag bilade väl i Europa. Och då gick vi i KBT. Det var exakt liksom, titta på filmer på flyg som startade. Lyssna på flygljud. Låtsas att vi var i ett flyg. Verkligen så här närmare sig. Men här var det bara...
Ja, men jag tror
också att, konto direkt.
Jag tror också i och med att de har sålt in programidén så blir det ju trist om hur personen verkligen vägrar sociala medier genom hela programmet. Alltså det blir ju inget program.
Nej. Alltså. Men det vore också, jag tycker att det var toppenprogram om det var så att det slutar exakt som i en heroinhistoria. Så i slutet så går han på stritan.
Han är hemlös.
Han är hemlös. Han suger kuk.
Att det verkligen
han suger kuk för att gå runt.
Det, fullständigt
transerar. Att sista scenen är att man
bara får se. Det är inte som heroin, Adam. Hur vet du det?
Kolla på mig nu då.
Men man ska vara tydlig med att Adam Lundgren gör kanske sitt livsroll här. Alltså han är i karaktär då som en humorlös skådespelare från Göteborg. Han gör sitt livsroll väldigt trovärdig. Alltså väldigt trovärdig. Man tror nästan att det är han själv som har gått in i karaktär som en dramatisk skådespelare som har hört talas om en mobiltelefon och den här nya trenden som han är rädd för. Och innan han ska,
som kidsen har anammat fullständigt. Ja.
Innan han ger sig av till Silicon Valley, det där dokumentären utspelar sig, så ska han då möta upp några skådespelarkollegor. Han sitter med en annan kollega som säkert också är från Göteborg. Han sitter på ett fik och liksom bara snackar igenom sådär. Och kollegan är lite mer vågad. Han har faktiskt ett Instagramkonto. Och så pratar de lite snabbt för- och nackdelar innan avresan.
Nu ska du dit. Vad tror du att du kommer liksom upptäcka? Tror du är onda liksom? De här alltså företagen?
Ja. Mm. De har en sån jävla stor makt ju, vilket blir obehagligt. Om de kan manipulera vårt beteende långsamt på ett sätt utan att vi märker det, som gör att vi röstar på ett annat sätt, köper olika grejer, beter oss på ett annat sätt gentemot varann och att det inte går att liksom ta tillbaks eller rädda. Det är ju en sci-fi-film det här, men...
Det är som science fiction, säger Adam, innan han reser iväg och kompisen är liksom så stöttande ändå. Du klarar av det här.
Ja, det är schysst.
Ja, det är schysst. Sen reser han iväg. Man får se bilder från USA. Han är i Las Vegas. Han skaffar ett Instagramkonto. Och han står utanför Steve Jobs hus och bjuder på lite sådana sköna inlägg. Bara lite Instagramhumor. Där känner ju, nu vaknar du till.
Ja.
Steve Jobs garage. Tänk att den här liksom började där på något sätt. Mind.
Ja, han pekar
mind
på sin, han pekar på sin telefon. Och,
ja. Ja, det är ju att då ryktet säger att Steve Jobs började Apple i ett garage.
Ja, precis. Men det är lite sådana, de fyller ut lite sånt där.
Ja,
där,
men det är bra. Lite historia.
Men det som är egentligen programmet är att Adam går runt då, och tittar ut över havet och funderar på sitt val. Instagram eller inte Instagram. Det här är då en timmes dokumentär på SVT.
Det är tufft att fylla en timma med innehåll kring...
Inte? Nej, inte alls.
Ja, då är fördomsfullt av mig.
Jag är väldigt velig skulle jag säga. Svårt att bestämma mig för hur velig jag ska vara.
Alltså han är så velig att han kan inte ens bestämma sig hur velig han ska vara kring det här med Instagram. Han har ett konto, men gillar jag det? Gillar jag det inte? Man vet inte riktigt. Han får reda på grejer som är dåligt. Till exempel, känner ni till det här att Facebook övervakar oss? Det är sådana grejer de kommer på i programmet då. Eller Google har koll på oss. Och
de märker vilka länkar man klickar på.
Ja, så det har han tagit reda på. Men ändå så kan han inte riktigt.
Så... Sjuka är att jag liksom vet massa skit om de här företagen nu och om sociala medier liksom. All vår data samlas in och så använder de den här datan för att skapa nya produkter och att liksom sälja tillbaks till oss. Och ändå har jag liksom svårt att bara så här klippa liksom bandet direkt. Det är så jävla sjukt.
Så tänker man, är det så jäkla sjukt att just han, en erkänd dramatisk skådespelare, inte kan klippa bandet. Jag menar, är det inte det här som alla människor känner till? Alltså det är som att han har varit instängd i en glasbur i Musikhjälpen. Inte bara i 6 dagar utan i 6 år. Eller 16 år. Och sen kommer han ut och så får han höra allt det här för första gången. Alltså det här är ju inga nyheter någonstans direkt.
Nej, inte jättenytt.
Nej, men jag menar, folk vet väl om det här. Det är så här.
Ja, verkligen. Vad exakt är det han blir beroende av när han, förstår man det, när han skaffar?
Ja, det är väl likandet och allt det där.
Det är likesen och
Men är det verkligen likes?
Ja, men alla dopaminkickar
han får. Ja, det är som heroin.
Ja, men
just det.
Och sen så är han ju också en skådis. Han säger att jag är egentligen skådis. Jag jobbar ju mycket med liksom självuppfyllande och sånt där hela tiden. Jag vill inte bli mer beroende av den där typen av
narcissist.
Nej, exakt. Och så har han integritet också. Han har integritet. Han vill inte fräka ut sig, som han sa. Jag vill inte bara ta en bild när jag säger hej, hej. Liksom. Vad folk för intresse av det. Sen blir han plötsligt, det här är ett väldigt konstigt plot twist i dokumentären. Sen blir han plötsligt, alltså man får en extrem insyn i hans privatliv. Bara lyssna på
det
här.
Det blir skönt att få små kickar. Vad är det man gör för att få kickar? Runka, käka godis, äta vad fan som helst. Mm.
Plötsligt så vet jag mer om hans onanivanor än hans Instagram-vanor, vilket känns som en snabb plot twist ändå, tycker jag.
Är det uppföljaren?
Nej.
Jag visste att jag inte skulle ha rört den där. Den hänger ju där alltid, det är så lätt. Men nej, börjar man.
Det är som heroin.
Det är som...
Nej, men alltså...
Det är ju inte producenten, nu börjar det.
Det är ju inte som heroin, Adam. Ja, men det är väl det.
Jag sitter ensam i min lägenhet och märker hur högerhanden rör sig till min läm. Ska jag börja med det här? Det är för fan som heroin.
Jag ringer upp min producent. Hon säger, kör.
Börja runka. Börja
SVT runka. Producenten kräver att Adam...
Du menar att
vi
en,
följer Adam igen
månad.
Ja, det är obehagligt att SVT ska...
runkar sig genom USA.
Varför, alltså? Han kan ju vara i Ryssland.
Han står utanför Steve Jobs hus. Vakterna kommer. Det är en dokumentärserie, jag lovar. Tänk att den här började här inne.
Ta in den där.
Nej, men Adam kan vara en väldigt fin kille. Det är inte det. Men man tänker, vad har han fått det här ifrån? För det är ganska många människor. Jag känner mig också beroende av min mobil. Det är ju lite som en drog, absolut. Men han måste ju ha fått det någonstans ifrån. Och sen avslöjas det då var det här kommer ifrån. Den här aversionen mot den moderna tekniken. Vem tror ni han skyller det här på? Jo, pappa såklart.
Och sen har jag väldigt mycket pappa i mig. Han är skeptiker ute i fingerspetsarna. Jag kommer ihåg att farsan var väldigt anti att jag skulle ha mobil. För han sa att du skapar ett beroende som du egentligen inte har. Och det behöver ju du inte. Varför ska du ha det?
Mobil överhuvudtaget?
Ja, alltså...
Bättre än den här sladdtelefonen.
Ja, det är också, man tänker en sån Göteborgs pappa som bara, det där kommer aldrig slå igenom. Alltså att han var emot det redan när det var mobiltelefoni.
Ja, exakt.
Vilket såklart kan ha format Adam.
Vad ska du med det till?
Ja.
En grej man kan ha till att ringa.
Ja, det kommer ju sluta med att du går här ut och så har du mer än i fickan. Och liksom så blir det som att du ska ha den var du än är. Och kan folk nå dig? Ja. Ja, det är ju farliga grejer.
Ja, men man kan förstå, ja, men
då förstår man att det där liksom är ett mönster han har liksom inskolats i ung ålder.
Ja, verkligen.
Ja.
Allt nytt är piss.
Nej, men så går han då i en timme fram och tillbaka, vela fram och tillbaka. Och sen så träffar han till slut någon... För SVT skulle man kunna tänka sig har ansatsen att det här ska vara något negativt med sociala medier. Det känns som att det ligger i SVTs natur att vara emot det på något
kritiskt
sätt.
Kritiskt åtminstone.
Ja, men sen träffar han då någon amerikan som han söker upp... som jobbar med det här, och så pratar då Adam om att dopaminkickarna här, det vill jag inte riktigt ha. Men då möter han någon som säger att det är väl egentligen inte så farligt.
The whole dopamine thing, it really bothers me. Like, yes, it's true, you get a dopamine burst when you see a bunch of people liked your Instagram post. It's like, somebody smiles at me on the street, or I meet a new person. I get dopamine bursts from all of those. So that's just part of our reward system.
Det är inte så jävla farligt alltså.
Nej, och nu får man då klippa direkt till världens mest förbryllade man, Adam Lundgren, som för första gången någonsin har hört någon säga att det kanske inte är exakt som heroin. Klipp till Adam som står hålögd och stirrar in i en vägg och skakar på huvudet och vet inte längre vad han ska tro. Vad är upp och ner?
Nu är jag lite i limbo så här att, ja, men vad är skillnaden på att här, prata där och prata så här, och det här med att jag har värderat olika människors likes olika. Det gör man ju i verkliga livet också.
Han vet liksom inte längre vad som...
Han är så lättstyrd också.
Ja, det känns som att man kan få dem att göra lite vad som helst.
Så oerhört skeptisk till att liksom bara... Vad fan spelar det för roll?
Ja, nej, men det...
En like
men
hit, en like det... dit, ett smile på stan, ett bokväll.
Att alltså, för att hans konspiratoriska farsa säger att ska du verkligen ha mobiltelefon? Och sen då bara, nej, det kanske jag inte ska. Och sen så säger någon bara, men skaffa Instagram, det är inte så farligt. Okej, då gör jag det. Och sen säger någon, men det är som att le åt någon på stan. Ja, okej, det är som att le på stan. Att han knuffas
ja.
Runt,
ja, man tycker efter en timme så tycker man lite synd om honom. Men han pratar mycket om det här att han inte vill vara mer självupptagen, han vill inte vara mer självuppfylld. Men man kan ju då kanske ifrågasätta, vad är egentligen mest självupptaget? Alltså, är det att ha ett Instagramkonto som vilken svensk som helst, ett Instagramkonto som man ibland tittar på, lägger upp bilder, pratar med vänner? Eller är det att göra en timmes jävla dokumentär om hur man hanterar ett problem som miljontals andra svenskar hanterar utan problem varje dag? Jag vet inte vad som är mest självupptaget, om man ska vara sån. Alltså, om det finns en skala på självupptagenhet, så skulle man ju kanske säga att
man kan argumentera för att
den här dokumentären kanske går lite stick i stäv med det han argumenterar att han är emot.
Ja.
Förstår du vad jag menar?
Jag fattar vad du menar.
För att det finns liksom, den landar egentligen i det här. Det landar i att han är tillbaka i Sverige. Han berättar om hur sviten av hans beroende nu yttrar sig. Hur jävla tufft det är för honom. För han sitter och blir intervjuad, så har han mobilen på bordet bredvid sig. Hur tror ni han mår nu när han har mobilen bredvid sig? Han får inte pilla på mobilen. Hur tror ni han känner? Tror ni han vill...
Som är tjackig, tror jag han är.
Ja. Lite ångest.
Att han har mycket knarktics och...
Ja. Han vill
fast i beroendet.
Vill han, tror du det, Jakob?
Jag tror han vill kolla hela tiden.
Ska vi kolla om det kan vara så att han reagerar precis som 9 miljoner andra svenskar som inte har en dokumentär? Vi kan kolla.
Min telefon ligger här nu och jag längtar efter att titta på den och se om det har hänt någonting.
Du får.
Vi ska kolla.
Och så slänger han sig på den. Och där landar dokumentären egentligen. Lite pengar, lite skattepengar, lite åka runt. Och välproducerad är den. De står och tittar ut över olika vyer i USA. Och det är spännande. Vi har fått lära oss ganska mycket. Företagen är onda. Dopamin är inte alltid negativt. Man kan bli beroende. Det är inte riktigt som heroin, men det finns ändå vissa likheter med beroendeproblematik. Och i nästa säsong ska Adam Lundgren då åka till Colombia. Ja. Och undersöka den här nya kaffelattetrenden. Är det egentligen så att det blir det svårare att sova med koffein i kroppen? Det ska Adam ta reda på. En timme live i Colombia. Ja. Men han kanske inte är någon stor dokumentärfilmare, Adam Lundgren. Men han är en fantastisk skådespelare. Så om man vill boka honom, då är faktiskt det hans pappa är faktiskt hans agent.
Jaha.
Så man kan höra av sig till pappan direkt. Han har en brevbox någonstans i utkanten av Göteborg. Man får gå in på gula sidorna och slå fram adressen. Det är väldigt smidigt.
Ja, vad härligt. Mm. Framtiden är här.
Ja, det här var en vecka också.
Ja, men otroligt. Är du här, Hallberg.
Äntligen är jag här.
Hallberg och Hallberg.
Ja. Nej, men det är jätteroligt. Snart är det Musikhjälpen och det är, vem vet, sen är det Melodifestivalen. Det finns ingen gräns.
På.
Ja, det är
akta den där pedestalen. Du vet att det finns en.
Ja.
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 Det finns bara en väg från dig nu.
Den är rakt ner i helvetet. Ja. Ja, det kanske blir en liten SVT-dokumentär.
Kan bli.
Det skulle
kunna. Hallbergs fall. Jag heter Daniel, jag står i buren på Musikhjälpen. Men jag vet att häden efter kommer att gå ut för.
Riktigt rejält.
Riktigt jävla ut för.
Ja, men vad mysigt, nu är det
skitkul.
Nu är det helg. Har du någonting du vill puffa för, Jakob?
Vi ses i Malmö imorgon. Jag är konferensier för, det heter julgalan, nu heter det vintergalan. Det är politiskt korrekt då. Men, det
på riktigt?
Fast det är inte det du tror. Det är inte kommentarsfältsriddarna som behöver gå igång nu och tro att det är att muslimerna har tagit över julgalan, utan det är att det är en ny arrangör.
Okej. Okay. Ja. Men de har ju döpt
det från det heter vintergalan.
Ändå lite intressant ju.
Ja, men du har inga stora växlar.
Nej, det gör jag inte. Men jag trodde mer det var en konstig grej att göra. Eller?
Ja, julgalan var ju inarbetet.
De flesta är ju där för fira jul, tänker jag.
Ja, fast det är vinter.
Ja, det är ju trevligt det också. Jag gillar vinter.
Glad vinter.
Ja, glad vinter på det. Jag har släppt lite nya extra shower. Jag har släppt i Växjö, Västerås och en till i Stockholm här 18 april nästa år. Så det kan man
det
gå in på.
Det då jag kommer.
Ja, precis. Vad kul. Då kan ni få se Jakob Ökvist också. Carlo.se kan man gå in på det och köpa biljetter senare ut i äktenskap. Väldigt trevligt att ni kommer. Kul. Tack för cirkusshowerna. Stockholm, ni var mycket bra. Vi får se när det dyker upp på någon tv-skärm nära er. Kanske på SVT om de kan bumpa ut Adam Lundgrens nästa dokumentärprojekt. Vad vet jag?
Har du tackat Daniel för blommorna?
Ja.
Jag hörde ryktesvägen att han gav dig blommor. De kom backstage. Mm.
Jag skrev till Daniel.
Ja.
Jag skrev...
Man tackar väl för...
Ja, jag skrev till Daniel Hallberg. Jag skrev, jag skrev tack för blommorna.
Ja, ja, men då är det 1-1.
Ja.
Nu?
Nej.
Jag skriver det nu.
Nej, jag skrev här 12:30 i söndags natt. Tack för blommorna.
Ja.
När du var ute på krogen?
Jag var på krogen. Jag hade efterfest.
Och tackade för olika...
Ja, jag tackade för grejen.
Satt och läste på lappar.
Ja, så att, tack för det.
jag hoppades på att de skulle ge, att någon som jobbade där skulle ge blommor på scenen.
Ja,
så att han fick komma ut med blommorna i ett fång.
Ja, så jag gick runt och kollade på olika så här krukväxter.
Ja.
Och sen så kollade jag upp det här och då sa de att men det funkar inte så, man måste lämna dem i logen.
Ja. Ja,
det var lite synd. Ja, det blev ganska meningslöst att bara ge blommor då.
Nej, men jag tror de blev kvar där va?
Nej, de är hemma.
Ja.
De är hemma.
Är det bildbevis?
Nej,
men du får gärna lägga upp. Ja. I vår Facebookgrupp.
Ja, jag kollade sen. Nej, men tack för att du kom både med blommor och här ikväll. Nu är det helg. Ha en härlig kväll. Snart stängs du in i buren och då är det jag som ska sitta där och heja.
Ja, tack. Ja. Tack för att vi kom.
Heja man när man bekämpar sexuella
övergrepp. Det tycker jag man ska göra.
Ja. Det är en viktig sak. Hänga på mig gärna.
Ja, det ska vi göra.
Jag kan skicka blommor.
Hur många utsalda datum hade du?
Ja, jag har nog rullat in en del ting.
Mycket pengar.
Ja, jag vet. Det är sant.
Det är avdragsgillt också med välgörenhet.
Med blommor.
Välgörenhet. Ja.
Tack för ikväll. Vi hörs sen. Trevlig helg.
Tack, tack. Hej!
Jakten på mördaren är tillbaka med säsong 18. 10 nya mordfall som skakade världen och polisens jakt på mördaren. Först ut denna säsong kommer du få höra 4 av Sveriges mest gripande och mest omskrivna fall.
Snart därefter upptäcker de Lisa Holms jacka och mopedhjälm i en rishög på gården.
Vill du höra alla avsnitt av säsongen direkt kan du göra det helt gratis i appen Podplay.